Men vi läste här på förmiddagen om Elia. Och det står ju mycket om Elia i Bibeln. Vi ska läsa ett annat ord i Bibeln om vad Elia gjorde. Och det står i Första Konungaboken, 17 kapitel. Och Elia, när han har varit inför kungen, så säger Gud åt honom att gå till bäcken, vad heter den här på Kerit. Och han är där ett tag tills det att bäcken blir torr, och Gud kommer åter till Elia och ber honom gå till en Sarepta, ty jag har berättat för en kvinna där att ge dig mat, en änka. Och han beger sig på väg till Sarepta, och han hittar den här änkan. Och vi vet vad som händer om den här krukan som inte går tom, olja och vad heter det på svensk? Mjöl. Och hon gör bakar en kaka och de äter, och den går inte tom. Och de är där tills det att Gud åter ska sända regn över jorden. Och vi läste om Elia och hur han var inför Guds ansikte, att han bad folket in i en nöd, och han bad inte för egen skull, men han bad efter Herrens ord, efter det som låg på Guds hjärta. Och vi såg på Obadja, som var en from man som fruktade Gud, och som stod inför Akab, konungen, och tjänade honom. Men han gjorde väldigt mycket gott, den här Obadja. Och vi vill väl helst sammanlikna oss med Elia. Men frågan är, om vi så ser in i vårt hjärta, hur är det? Finns det den här nöden i våra liv? Finns det den här Elia-själen i oss? Eller är vi mer lik Obadja, som försöker och göra något gott här och där utan att ha den här riktningen som kommer att man har varit inför Guds ansikte och förstår vad det verkligen handlar om? Och det kan ju förstå, det kan ju missförstås att man är som Obadja, men jag tror att Gud, han har talat till oss om att gå utanför lägret. Att vi är ett folk som är utanför. Och det är människor som har dragit upp riktlinjer för oss. Och vi har sett vad Guds vilja är i den här tiden. Men det kan ju vara ändå så att vi ser upp till någon Elia. Och så är frågan, hur är det med ditt och mitt hjärta? Har vi sett det? Har det blivit verkligt i vårt hjärta? Eller är vi någon som på något sätt har kommit med? Och så är vi där. Och vi tror av hela hjärtat att det är vad Gud vill. Men frågan är, har vi varit inför Guds ansikte? Finns den här nöden, Guds nöd, lagt på våra hjärtan? Eller hänger vi med och gör allting som Vi borde, men det kommer aldrig hålla om vi inte har varit där inför Guds ansikte och förstår vad det verkligen handlar om. Och vi vill vara som Elia. Det räcker inte att se upp till andra och hänga med av andras, vad andra tänker och vad andra uppfattar. Det måste bli våran, i våra hjärtan. Vi måste få se vad det handlar om, så att det blir en grund som inte går och som inget kan få oss bort ifrån. Men så vi står fasta, även om stormarna kommer, så står vi fasta. Vi vet vilken grund det är vi bygger på. Vi har varit inför Guds ansikte. Vi har förstått, Herren, vad är det du vill med oss i den här tiden? Och Gud, vi läser i Hebreerbrevet, i det sista kapitlet där, så säger Hebreerbrevets författare så här: låt oss då gå ut till honom där utanför lägret och bära hans smälek. Och det finns den här Elia som är utanför. Och vi måste finnas där utanför, bära hans smälek. Vi förstår att under Elia tid, han som beder allt folket in i nöd. Och vi förstår att det fanns kräfter som hatade honom. Akab, konungen, han hatade Elia. Men jag läste en... Jesus, han säger så här: saliga är ni när världen hatar er. Saliga är ni. Och jag läste som har sagt det så här, att vad har jag gjort för galet? Eftersom när alla dessa onda människor berömmer mig eller prisar mig, vad har jag gjort för något ont, för galet, när alla dessa onda människor prisar mig? Och om vi har pris ifrån människor i världen, då är det ingen bra pris. Då är det inget värt. Men tänk om vi kan få höra att Herren, han säger: väl gjort. Det finns någonting som är på ett högre plan, ja, än det som är i den här tiden. Saliga är ni när världen hatar er. Vad jag gjort för galet när alla dessa onda människor prisar mig? Och det är någonting där som vi behöver att tänka efter i våra liv. Hur det är. Är vi, tillpassar vi oss världen? Eller är vi en motsats? En någonting annat? Någon som går utanför lägret och bär hans smälek? Det finns en pilgrimskara. Och Hebreerbrevets författaren fortsätter som säger: vi har inte här en varaktig stad, utan vi söker den kommande. Det finns inget här i tiden som är någonting för pilgrimens öga. Han som har varit inför Herrens ansikte och förstått vad det verkligen handlar om. Och frågan är till dig och mig: hur är det i vårt liv? Finns det en Elia-själ som säger: den här världen, det får gå som det går, om jag bara förtjänar Gud, om jag bara får nå det målet med mitt liv som Herren har sin tanke för mig? Och i den här berättelsen om kvinnan, om änkan i Sarepta, så händer det så här en dag att hon kommer till Elia och hon säger så. Vi kan läsa det så vi får det rätt i den. Tillbaks till den 17 kapitlet. Och Där står det så i 18 versen. Då sade hon till Elia: vad har du med mig att göra, du gudsman? Kom du för att påminna mig om min synd och döda min son? Det var hennes son som dog. Och han blev svårt sjuk så att han till slut inte längre andades. Och jag tänker så, det här, det var hennes livsfrukt. Som den här gudsmannen kommer och så. Det måste vara någonting i den här änkan. Kommer du hit, du gudsman, för att påminna mig om min synd och min missgärning? Och låter min son dö? Och för det första måste det vara någonting i Elia liv som påverkar henne. Och det måste vara någonting i hennes liv som på något sätt kommer upp igen när hon ser den här heliga mannen Elia. Och när sonen, hennes livsfrukt, dör, så säger hon: har du kommit hit, du Guds man, för att påminna mig och min missgärning och låta min son dö? Och vi vet vad som händer. Elia, han säger: låt mig få barnet. Och han tar barnet upp på loftet där han bor och lägger sig ovanpå den här sonen och bedjer till Herren att han åter ska uppstå. Och det står att barnets ande, den kom åter in i barnet, och han tar barnet upp levande och ger honom tillbaks till änkan. Och hon säger: så är du då en gudsman, du talar sanningens ord. Och Jesus, han, när Jesus börjar sin verkan på jorden, så står det att det ges åt honom profetboken, Elias profetboken. Och han läser ifrån den, det är en skriftställe som har blivit givet åt honom. Och det här står i Lukas, det fjärde kapitlet. Och det står att han vänder tillbaks i andens kraft till Galileen. Och man räckte honom profeten Jesaja bokrulle, och när han öppnade den fann han det ställe där det står: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, och för att ge de betryckta frihet, och predika ett nådens år från Herren. Och sen säger han: nu det här, det är uppfylld framför deras ögon. Och sen säger han någonting, och han hämtar ifrån den här änkan i Sarepta. Och så säger han så här: jag säger er sanningen, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader, och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Det fanns många änkor i Israel, men Elia, han blev sänd till den här änkan i Sidons land. Och vi förstår att det är nåd som Jesus talar om. Han har sagt så här: Herrens ande är över mig, ty han har smord mig för att predika glädjens budskap för de fattiga. Och han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, och ett nådens år ifrån Herren. Ett nådens år ifrån Herren. Och den här änkan i Sarepta, hon får uppleva ett nådens år. Ett frihetens budskap. Den här gudsmannen som kommer till änkan i Sarepta. Och det finns Senare i den här berättelsen i Lukas evangelium så blir de arga mot Jesus när han talar om Naman och han talar om änkan i Sarepta, och man vänder sig bort ifrån Jesus. Men det fanns också några människor som Jesus kommer till. Det är lärjungarna. Och han frågar om han kan få gå in i deras båt för att undervisa för folket. Och han går in där i båten. Och han säger efter det till Simon: far ut på djupet och på djupt vatten och lägg era nät ut till fångst. Och Jesus, han talar om en frukt, en fångst, om någonting som ska samlas in, om någonting som ska ge en frukt utav ett arbete. Och man säger: vi har strävat hela natten, vi känner till det här, men på ditt ord så lägger vi ut. Och så får de den här stora fisken, fångsten. Och man böjer sig inför Jesus och säger: vik, gå bort ifrån mig, jag är en syndig människa. När han såg den här fiskefångsten som han hade fått. Och det handlar om en livsfrukt, om någonting som är en död livsfrukt, men som åter får liv igen genom profeten. Jag tänker, vi vill kanske igen säga, tänka oss att vi är Elia i det här sammanhanget med kvinnan och änkan och Elia. Men det fanns där en kvinna som förlorade, som inte hade någon livsfrukt, som förlorade sin livsfrukt. Och så vänder hon sig till den här gudsmannen. Och så frågar hon: varför har du kommit? För att påminna mig om min synd och låta min son dö. Men Elia, han tar hand om den här kvinnan. Det fanns många änkor i Israel, men Elia blev sänd till just den här kvinnan, just den här änkan. Och han talar om att ett nådens år från Herren. Och om vi tänker genom vårt eget liv ännu en gång, hur är det? Finns det den här livsfrukten i vårat liv? Eller borde vi böja oss inför Gud och säga: vi behöver ett nådens år ifrån dig, någonting som måste få liv igen. Det fanns ett uppståndelsesliv för den här kvinnans livsfrukt. Det fanns ett nytt liv när profetens ande blev förenad med pojkens ande och han får åter liv igen. Ett nytt uppståndelsesliv för den här änkan. Jag förkunnar eder ett nådens år inför Herren, ifrån Herren. Och det, jag tror det är det som du och jag behöver. Och kanske är det så att vi får böja oss och gå igenom, tänka efter, hur är det med vårt liv? Finns den här frukten som Gud vill se i ditt och mitt liv? Finns det den? Är vi den kanal för Herren? Eller har vi kommit dit att vi ser ingen frukt utav det arbeten vi gör? Men Herren, han står där och han utropar ett nådens år. Om det finns tider förgångna som inte blev någonting, så står du där och ger oss åter en möjlighet att komma in i ett fruktbärande arbete för honom. För Gud, han vill tala till oss, han vill tala till vår hjärtan. Han önskar att söka oss, liksom han sökte kvinnan, änkan i Sarepta. Den där gången för så många år sedan, så söker han än idag efter människor som har en längtan i sitt hjärta. Som ser att det blir inte den frukt i våra liv som vi skulle önska. Vi skulle önska vi var en Elia i tiden som med kraft bjuder Herrens ande att falla ner. Men så blir den så lite och ingenting. Men just till dig. Och vi måste ju vara ärliga och se hur är den med våra liv. Är jag där? Jag borde vara. Inte på platsen, men inför Guds ansikten, så jag förstår, så jag fått se någonting, att jag kan bli ett redskap för Herren som han kan använda i den här tiden. Och låt oss då gå ut till honom där utanför lägret och bära hans smälek. Det är där vi ska vara. Och Elia, han ropade till Herren, står det, åter en gång. Han böjde sig ner och så ropar han att Herren återigen ska sända regn över jorden, över Israel. Och tänk om det kan bli våran bön just i det här mötet. Herre, öppna ditt fönster. Öppna himlen för oss och låt det regna. Så att vi kan få motta den här ström inom oss. Så att det blir vad du har tänkt. Så att det blir någonting. Inte allt det här vi förmår. Vi vet vad vi är. Vi känner oss själva. Men tänk vad Gud kan göra i våra liv om han fick tag i dig och mig. Vill du bli en Elia i den här tiden? Och vi förstår, jo, vi vill bli en Elia. Tänk att ha den här kraften ifrån höjden. Men vi kanske inte borde vara så snabba. Vi tänker efter, vad handlar det om? Vad kostar det att gå ut till honom där utanför lägret och bära hans smälek? Det kostar någonting, den här vägen ut och bära hans smälek. Och det är en kamp. Men tänk om vi kan få gå ut till honom. Tänk om vi kan få möta Herren i den här, i det här mötet, i den här tiden. Att Herren kan få öppna sin himmel för oss. Så att vi blir fyllda med hans ande. Jesus, han kallar lärjungarna ut i ett nytt fiskefångst. Där ni ska fiska människor. Och han kallar oss idag. Han vet vad vi är i oss själva. Men så har han utropat ett nådens år ifrån Herren. Och frågan är vi den som böjer oss inför honom och säger, så här är den i mitt liv. Jag vet hur det är, men jag har en längtan. Och det är att få uppleva de här strömmarna ifrån himlen över mitt liv. Jag önskar att få gå ut till dig. Jag önskar att få se vad det är du vill i den här tiden. Och Gud, han söker efter sådana hjärtan. Han kan göra allting. Han förmår allt. Han kan bruka ett bräckligt kärl. Om man bara än fick tag i dig och mig. Om vi säger ja, Herren, här är jag. Änkan i Sarepta. Det står att till Gud, han har befalld en änkan i Sarepta. Hur fick hon den här beskeden ifrån Gud? Det måste vara en längtan i henne som gjorde att hon var beredd att ta emot den här profeten för att få det här uppståndelseslivet, det som gav frukt, det som Herren använder som ett exempel på den nåd som han vill ge. För var den som böjer sig inför honom i ödmjukhet och som inte är stolta som fariséerna, och de här, de vänder sig bort ifrån Jesus och vill inte ha någonting med honom att göra. De var bra nog i sig själv. Det fanns nog. Vi behöver inte den här nåden. Men sen fanns det också en lärjunge, en Simon, som säger: gå ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Och han fick uppleva det här nådens år ifrån Herren. Han fick uppleva frihet. Han fick uppleva att få en fiskefångst som inte fanns någon möjlighet att få. Och det är det som jag önskar med mitt liv. Herren, jag vill böja mig inför dig. Jag förstår vad som finns här inne. Och jag förstår att jag behöver mera utav dig. Jag behöver din nåd för varje dag. För att kunna vara det här kärl som du kan fylla med din härlighet. För att kunna få uppleva den här nådens år ifrån dig. Det är bara han som kan göra det. Men vi måste ställa oss till hans förfogande om det ska bli en verklighet i ditt och mitt liv. Herre, öppna din himmel för oss i den här stunden och låt ditt regn förfalla i mitt liv. Låt mig få ta emot den nåd som du vill ge. Låt mig få se, Herre, vad det är du vill i den här tiden. Amen. Tack dig, kära Herre Jesus. Tack, Herre, för ditt ord, Herre Jesus. Tack, Herre, för att du söker oss, kära Herre Jesus. Herre, för att föra oss in, Herre, i det verk som du vill ha, Herre, i denna tiden, Herre Jesus. Herre, hjälp oss, kära Herre Jesus, och vänd oss bort ifrån den nåd som du vill ge, Herre Jesus. Men Herre, hjälp oss att se våra liv, kära Herre Jesus. Förstå vad det handlar om, Herre Jesus. Herre, du som vill ha oss ut där med dig utanför lägren, Herre, och bär din vannära, Herre Jesus. Kära Herre Jesus, hjälp oss, Herre, och inte bli förnöjd i tiden, kära Herre Jesus. Men Herre, öppna din himmel för oss, kära Herre Jesus, så att vi kan få motta den ström, kära Herre, som utgår ifrån dig, Herre Jesus. Herre, så det blir frukt, Herre, i vårt liv, kära Herre Jesus, som är himlen värdig. Herre, jag beder dig, kära Herre Jesus, sänd din eld, Herre Jesus. Herre, bli förenet med dig, kära Herre Jesus, så vi kan få uppleva ett nytt liv, Herre, ett uppståndelsesliv för dig, kära Herre Jesus. Hjälp oss att leva, Herre, vårt liv i samstämmighet med dig, kära Herre Jesus. Herre, jag ber dig att få se din härlighet, kära Herre Jesus. Herre, att vi får träda fram inför dig, Herre, och utbeda oss den nåde och hjälp som vi behöver för den tiden, så vi kan stå fast i dig, Herre Jesus. Herre, att ingenting får las vackra, Herre Jesus, eller ha den klippegrund som vi har i dig, kära Herre Jesus. Tack, Herre, för ditt ord, Herre. Tack för ett nådens år ifrån dig, Herre Jesus. Herre, där vi kan få proklamera den nåde som du vill ge, Herre Jesus. Jag ber dig, Herre, hjälp oss, kära Herre Jesus, böj oss inför dig, Herre Jesus, och förstå, Herre, vad det handlar om i denna tiden. Jag ber dig, amen.